Ja välkomna till slaget efter 12. Temat idag är jord- och skogsbrukspolitik. Eftersom jordbrukspolitiken är så viktig inom EU och det hålls EU-val nu på söndag, kommer dagens debatt att rikta in sig på just det, EUs jordbrukspolitik. Och skogsbruket ska vi inte heller glömma bort eftersom många sysslar med båda. Våra gäster idag är båda uppställda i EU-valet, de är båda bönder och de kommer faktiskt båda från Pedersöre kommun. Välkommen Niklas Sjöskog, Svenska Folkpartiet.
Tack.
Och samma sak till Thomas Snellman, De Gröna.
Tack ska du ha.
Jag skulle be er presentera kort Niklas Sjöskog. Vilken är din koppling till jordbruk?
Tack. Jo, jag heter Niklas Sjöskog. Jag kommer från Pedersöre och har varit jordbrukare sedan 1995. Jag är förtroendevald och sysslar med intressebevakning i över 20 år. Olika ställen, ÖSB, SLC, MTK.
Och jordbruksorganisationer.
Jordbruksorganisationer, ja. Och även i jordbrukarnas företag, FABA och MTK, Viking Genetics till exempel.
Och Thomas Snellman?
Ja, jag har lite längre karriär fast inte jag så mycket gamlare. Nå ja, nu är jag lite gamlare. Alltså jag är jordbrukare sedan 1990 och lagom till ekologisk odling på 90. Och det här det som jag kanske mest känner för det här rekokonceptet som jag introducerade här för 6-7 år sedan. Jag har ända sedan jag gick i gymnasiet varit ganska intresserad av miljö och omgivning. Och jag tror att jag var egentligen grön redan för det gröna fanns som parti. Så att det här är liksom...
Ja, det är så vanligt att man har en grön kandidat i ett EU-val i svenska Österbotten.
Nej, det är det verkligen inte. Så jag tror att jag är ganska unik i hela den gröna rörelsen. Så.
Vi ska höra hur de gröna och SFP, vad heter det, hur ni tycker och tänker om olika saker. Under den här dryga halvtimmen kommer ni förmodligen att höra någon av oss tala om CAP. Det är den vedertagna förkortningen på EUs gemensamma jordbrukspolitik eller Common Agriculture Policy. Och det är ju långt den som styr jordbrukspolitiken också på hemmaplan nu för tiden. Ska vi vara nöjda med CAP, Niklas Sjöskog?
CAP har funnits väldigt länge. Länge före Finland gick med i EU. 1995 gick vi ju med. Den har förändrats med tiden ganska mycket.
Till det bättre eller sämre?
Både och. Alltså den har till vissa delar bättre och till många delar sämre. Det största problemet idag är ju den stora byråkratin. Alltså den har blivit ett monster när det gäller byråkrati.
Talar du om övervakning?
Inte bara övervakning, men allting som ska inlämnas. Alltså alla blanketter du ska göra, allt du ska följa, alla regler du ska följa. Allting hur det här fungerar. Det här blir alldeles för massivt.
Men har det följt något bra konkret av det?
Det är klart det är jättebra att du följer upp och har gemensamma spelregler, det är det, men när vi är 28 länder i EU, kanske snart 27 men att det är 28, och vi har då från Sicilien till norra Finland, det är väldigt svårt att följa samma detaljerade regler i hela Europeiska unionen. Därför så behövs det göras någonting åt den här politiken.
Vad ger du för betyg åt CAP, Thomas Snellman?
Alltså i tiden när CAP liksom introducerades så var det så att ge jordbrukarna en skälig inkomst och på samma gång hålla livsmedelspriserna nere. Vi hade historiskt en period när Europa inte var en självförsörjande på det här mat. Och under årens gång då så blev det mer att vi fick överproduktion inom Europa. Och CAP har då varit ett system att långt styra det här överproduktionen i det här systemet.
Men hade det varit bra för Finland?
När vi gick med i EU så var jag personligen så röstade jag emot. Och jag tyckte inte om att det här internationella styrningen. Men med facit på hand så tycker jag att ur miljö och miljösynvinkel så är det bra att det är liksom över hela Europa. Och det här som kappen fungerar rätt bra med nu är ju att om man kommer överens så kan man via kappen styra jordbruket, matproduktionen lite grann i den riktning som man vill. Och som jag ser gärna då att det blir mer klimatmässigt hänsynstagande.
Vi ska komma in på det här med klimat. Och så här ännu alldeles kort om EUs gemensamma jordbrukspolitik, Niklas. Påverkar den dig i vilken grad idag?
Den påverkar väldigt mycket, för till exempel de här stöderna som vi får. 38% av EUs budget så går till lantbruksstöd, och det här när vi får nu minns inte jag de exakta siffrorna, men alltså det vi får stöd mycket mer än vad det som lämnar över, alltså arbetsinkomsten och ränta på eget kapital som vi får i Finland, vilket är väldigt lågt idag, är under 400 miljoner för hela jordbruket totalt. Och det här stödet är betydligt mer än det, så att det är viktigt, alltså en viktig inkomstkälla för oss.
När det gäller landsbygdsnäringarna så är det ett ganska välkänt faktum att SFP och de gröna inte direkt drar jämnt alla gånger. Ni känner varandra bra, både Peder och Sverre Bönder. Om ni själva skulle få beskriva era meningsskiljaktigheter, vilka är det, Thomas Nellman?
Jag har ju märkt under årens lopp att min profil har varit lite för udda för att fungera inom det här gängse jordbrukskretsarna. Alltså jag är ju bland annat, var jag kanske en av de få jordbrukare som gick i det här March Against Monsanto, när den glyfosatmarschen som ordnades i Vasa.
För du var emot Monsanto?
Alltså jag upplever att de här kemikalierna i vårt jordbruk så leder inte i rätt riktning. Alltså vi har använt kemikalier i ett 50-tal år och jag ser bara att problemen ökar. Så att på den ur miljömässiga hänsyn så upplever jag att jag står ganska långt på det här naturens sida.
Kemikalierna, Niklas?
Ja, jag är ju då igen en intressebevakare. Vi har sysslat med intressebevakning väldigt länge. Kemikalierna ser jag som ett, om man kallar det, nödvändigt ont. Att ska du ha försörjd hela världens befolkning, idag är vi 20 miljarder, vi kommer att vara någonstans mellan 10 och 12 miljarder för att det planar ut. Ska det vara möjligt så behöver vi ha ett effektivt jordbruk och använda kemikalier. Sen hur man gör det, vilka du använder, vilka mängder och så vidare, är en helt annan sak. Men jag ser inte den här möjligheten att till exempel äta bort det.
Och det där är ett bra argument, Thomas.
Om man tänker på liksom livsmedelsförsörjningen, så vet vi idag i Västeuropa att 80% av jordbruksarealen går till åt för att producera foder åt animaler och djur. Och det här är alldeles för högt. Om man tänker på en kvadratmeter mark så producerar man 50 gram kött, 500 gram spannmål eller 5 kilogram rotfrukter. Och vi använder 80% av vår areal att producera 50 gram kött. Och det här är liksom, förstås, människorna väljer att äta den mat som de har råd till. Men egentligen, vi behöver inte ha det här arealen för att försörja världens befolkning. Men det är klart, människorna väljer den föda de vill äta, förstås.
Du håller inte riktigt med, Niklas?
Jag håller med om det, att människorna ska välja vilken föda de vill äta. Det här, när man jämför det här kött, spannmål och rotfrukter, så är det ju en väldig skillnad i vilken energi du får från det här. Alltså köttet är det ju mest energi i, och sen är spannmål och minst rotfrukter. Så det är en annan sak. Det här, men att, ja, pappa.
Ja, ett exempel, till exempel potatisen är en av de mest miljövänliga produkter som vi kan äta. Alltså det är otroligt bra liksom verkningsgrad i förhållande till vad man sätter in och vad man får ut. Och det här, jag är liksom inte emot köttkonsumtion, men jag anser att proportionerna mellan animaliesektorn och vegetabiliesektorn är inte korrekt i dagens läge.
Du för mig via den där, kan jag ta en åsnebrygga till min nästa fråga faktiskt. Ni har båda svarat på frågorna i Yles valkompass, och ni ligger långt ifrån varandra där också vad gäller frågorna om miljö och jordbruk. Så om vi börjar med jordbruket. Så här lät frågan eller påståendet i valkompassen: jordbruksstöd ska riktas så att boskapsuppfödning minskar. På det säger Niklas Sjöskog, han är helt av annan åsikt.
Stämmer.
Medan Thomas Nellman säger att han är nästan helt av samma åsikt, med andra ord att jordbruksstöden då ska riktas så att boskapsuppfödning minskar. Hur motiverar du din ståndpunkt, Niklas Sjöskog?
Först och främst så motiverar jag med det att alla ska ha rätt till att äta vad de själv vill. Vi ska inte styra på något sätt det här, att vad som folk vill äta. Sen den annan sak, att när du har, om du vill politiskt minska boskapsuppfödningen, minska köttproduktionen, så ska vi komma ihåg att du har inte all den här åkern som du använder för mat till djur, går inte att använda direkt att göra mat som människor kan äta. 40% av världens åker är mest lämpad för vallproduktion. Det betyder inte att det inte växer annat på det, men att det vet vi som praktiska jordbrukare, att vissa åkrar så växer vissa grödor bra på och vissa andra sämre. Och vall är den som där det växer som finns mycket åker där vallen växer bäst. Och den kan vi inte äta själv. Gräset kan vi inte äta själv. Vi får inte ut näring ur det, utan det måste förädlas genom djuren.
Hur lät det där, Tomas Nellman?
Alltså, delvis finns det vissa kopplingar som helt sannar där, när det gäller det här areal som är lämpat att odla vall. Men om man ser jordbrukets utveckling på de sista 70 åren, så efter andra världskriget var det så att när man satte in en kalori, motsvarande en kalori fossil energi i matproduktion, så fick man ut 2,3 på matbordet. Idag är tyvärr situationen den att man måste sätta in 10 kalorier fossil energi för att få en kalori på matbordet. Det har dels att göra med att vi har drivmedel för traktorer och maskiner. Vi har kvävegödslingen. 2016 så använde vi 56 kilo kväve per hektar i medeltal i Finland i den sista undersökningen. Det motsvarar 85 liter olja per hektar som vi använder. Vi har en processindustri som tillverkar, fryser ner, värmer upp på nytt. Och det här, nu är tanken den att för att vi ska mota klimatförändring så måste vi minska den användningen av fossil energi. Och där är liksom pudelns kärna att om vi måste liksom minska också fossila energins användning i jordbruket för att liksom komma åt det här klimatproblematiken i hela matproduktionen.
Jag vet inte varifrån de här siffrorna härstammar, men jag vet i alla fall det att när mycket av det här energin som går åt till det här så är ju faktiskt transporterna av mat. Därför att vi har börjat med det, att vi ska mycket kött till exempel kommer från Brasilien, helt från andra sidan världen. Vi handlar med mat över gränserna väldigt. Det gjorde vi inte för 50 år sedan. Då var allting lokalproducerat. Det som produceras lokalt så åts också upp lokalt. Så jag antar att en stor del av det här, nu vet inte jag bara du har fått det här siffrorna, men jag gissar att det kommer en stor del från transporterna.
Alltså det kommer en viss del från transporten, men jag skulle inte bedöma det som en stor del i alla fall. Utan det är egentligen pudelns kärna hela grejen, det här att vi måste egentligen få en bättre verkningsgrad på det vi sätter in. Och vi pratar också ofta om hållbar utveckling. Niklas är mjölkproducent. Använder du mjölkpulver?
Jo, det gör jag.
Mjölkpulver är ett bra exempel. Man mjölkar kossan, kyler ner mjölken, transporterar den till mejeriet, indunstade, torka bort allt vatten ur det här mjölken, packar det här pulvret i påsar, skickar det tillbaka till bondgården som värmer upp vatten för att mata kalven. En massa processer där vi använder en massa energi under resans gång. Och dessutom måste man tillägga vitaminer och mineraler för att kalven ska må bra. Då det allra bästa produkten för kalven är att han äter direkt den mjölken som mjölkas från kossan. Men vårt ekonomiska system är uppbyggt så att det är mer lönsamt att kyla ner, transportera, torka ut mjölk till mjölkpulver, packa och skicka tillbaka på bondgården och värma upp vatten för att ge ut kalven. Alltså det är någonting som har gått fel när liksom, det ska vara mer lönsamt än att ge den mjölken direkt åt kalven.
Vi ger en replik här åt Niklas Sjöskog såklart. Ja,
det här är ju vårt samhälle är uppbyggt på det här sättet. Det här gäller ju allting. Det beror ju på att de flesta människor bor inte längre på landet utan de bor i städerna och hela systemet är byggt upp på det här. Att allt som vi producerar går till en enhet som förädlar det och sen transporterar det vidare till de som konsumerar det. Och det här med kolven är ju ett exempel, ja, är väldigt litet i sammanhanget, men här är ett exempel, ja. Men det här är ett så här fungerar samhället idag.
Ja, jag upplever inte att det är speciellt litet utan det är liksom ett liksom tecken på ett system som egentligen inte ser på vilka resurser man använder. De pratar om hållbar utveckling, utan det, liksom det som är ekonomiskt lönsamt liksom blir det som blir använt. Om man struntar i det här resursanvändningen.
Hur bra tycker du, Niklas Sjöskog, att man kan kombinera hållbar utveckling med ekonomisk lönsamhet i jordbruket?
Alltså det måste kombineras. Om vi kan inte ha en hållbar utveckling utan ekonomisk lönsamhet, och det gäller alla sektorer, det gäller inte bara jordbruket, det gäller allt.
Men måste man ge avkall då på någonting som nu gäller som, ska vi säga, någon slags sanning?
Möjligen, men om vi tar det här med hållbar utveckling, så det här, vi har till exempel länder i Afrika. Vi tänker hur det var här på 70-talet, eller ännu längre tillbaka. Vi går 100 år tillbaka när vi hade svedjebruk och sånt. Här skulle vi aldrig komma på fråga idag. Här är inte ett hållbart sätt att bruka jorden svedjebruk, kanske till och med mer än 100 år sedan, 200 år sedan. Men i alla fall, det här är vardag idag i Afrika, därför där finns inte de ekonomiska resurserna. Där kan du inte införa de här sakerna som du har, som vårt västerländska system och en hållbar produktion, därför det finns inte resurser. Så för att du ska kunna ha en hållbar utveckling så måste det finnas ekonomiska resurser också.
Jag skulle ytterligare liksom lägga en problematisk aspekt på hela det här industriella jordbruket. Och egentligen, det som jag upplever att det allra största problemet egentligen för mänskligheten, är det utarmningen av den här jordbruksmarken. Enligt det här forskningsstationerna i Finland så har vi tappat princip nästan hälften av humushalten i våra jordar. Bra.
Vad beror det på?
Det beror på liksom att det blir odlat ensidiga grödor år efter år. På många ställen. Vår region är lite bättre rostad eftersom vi har haft mer vallodling här.
Men
det betyder att det här bra matjord på mineral innehåller ungefär 300 ton humus. Vi har tappat hälften av det här, 150 ton idag i medeltal på de här forskningsstationerna. Och av humusen så är 58% är kol. Så det betyder att vi har tappat ungefär en 90 kilo kol per hektar. Vi har 2,2 miljoner hektar åker. Så vi har tappat enorma mängder kol via det här ensidiga odlingssystemet som är rådande i stora delar av Finland. Och till exempel i sydvästra Finland där vi har problem med det här utsläppen i skärgårdshavet. Så ganska långt beror det på att humushalten i åkermarken har minskat och humusen behövs för att binda näringsämnen och för att bevara det här vattenbalansen.
För att kunna ha just en alltså för att kunna odla många olika grödor så behöver du ju ha djur. Att du behöver ha djur som förädlar det här för att få, du behöver ha vallen framförallt i växtföljd. Det är det absolut viktigaste att du får in vallen. För den binder väldigt mycket kol. Och där behöver du ha djuren för att få det här. Och där kommer vi tillbaka till det här med köttet då igen.
Thomas viftar här, ja, kort här så går vi vidare.
Alltså jag håller, till den biten håller jag fullständigt med. Jag är inte liksom motståndare till att vi ska ha djur. Alltså jag anser bara att proportionerna är lite orimliga i dagsläget. Utan vi behöver ha djur som äter den här vallen. För vallen är i princip den enda grödan som binder kol i marken för att bygga upp ny humus. Nästan alla övriga så bara liksom förbruka humus som redan finns.
Innan vi går vidare till nästa fråga från Valkompassen ska jag bara påminna de lyssnare som har hakat på här lite senare att det här är slag efter 12 i Yle Vega och att gästerna idag är Niklas Sjöskog, SFP och Thomas Snellman, de gröna, båda uppställda i EU-valet och båda med stark jordbruksprofil. Så här stod det i Yles valkompass. Det ska vara förbjudet att använda genmodifierade produkter inom jordbruket i EU. Till det sa Thomas Snellman att han är helt av samma åsikt, medan Niklas Sjöskog meddelar att han är nästan helt av annan åsikt vad gällde användandet av genmodifierade produkter. Så om vi börjar med Niklas här, genmodifierade produkter, helt okej?
Det beror på om man ser på det. Ja, det är okej. Därför att det är redan vardag idag i världen. Till exempel av majsen. Nu odlar vi ju knappt majs i Finland. Men av majsen så är den största delen av den så är genmodifierad. Du kan inte ens köpa in majs som är inte. Eller det finns en liten marknad för
det. Så du menar att det är ett faktum som inte kan påverka längre i praktiken?
Ja, det är ett faktum att det finns redan i världen. Samma sak med sojan. Egentligen all soja så är genmodifierad. Nu odlar vi inte heller soja i Finland utan det här är som kommer från världen. Jag tror för att vara med i den här globala konkurrensen, för det är ju det handlar om, alltså det är ju var vi ska producera mat i världen, så behöver vi också vara konkurrenskraftiga. De europeiska konsumenterna kommer inte att godkänna att vi ska ha ett högre pris på mat här i Europa än det i resten av världen. Därför behöver vi också vara med i det här. Sen är hur vi gör det så en annan sak. Jag tycker att det här är alldeles för strängt, alltså att vi ska ta ett helt nej. Det kan vi inte göra. Däremot så ska vi naturligtvis vara försiktiga med vad vi gör. Det finns exempel på hur det har gått dåligt i historien när du tar in saker alldeles för snabbt, DDT till exempel som var då på 60-talet eller när det var. Men att det ska göras med eftertanke. Men det finns nu till exempel EU-kommissionen eller var det parlamentet som inte godkände den här gensaxen. Och det är en sak som vi borde ha möjlighet här i Europa att göra. För att hänga med alltså resten av världen, annars blir vi omsprungna.
Så vi kanske inte hänger med, Thomas Snellman, om man som du då vill förbjuda genmodifierade produkter helt och hållet, om jag tolkar den här svaret rätt.
Alltså i den här kommentaren till det här min grej där, så skrev jag också att om jag ska uppstå en situation där man kan hitta någonting som motsvarar insulinproduktionen för inom humanmedicinen som skulle så att säga gagna mänskligheten, så kan jag till viss del tänka om det bygger inte på, men problemet som jag ser med de förändrade grödorna, så till 99% så har det egentligen gjort för att bli glyfosatresistenta. Alltså det sades i tiden att vi skulle få bättre typer av livsmedel som skulle ha speciella egenskaper för mänskligheten. Men egentligen har det fullständigt bara gått ut på att de ska vara glyfosatresistenta, så att det här, grödorna kan besprutas med glyfosat. Och där ser det allra största problemet är att det uppstår resistenta ogräs mot det här glyfosaten. Jag har själv träffat jordbrukare i USA som sagt, de har fått lämna miljontals hektar oordnade på grund av att det uppstår resistenta ogräs på odlingar som de inte kommer åt. Då är nästa steg att ta ytterligare i bruk ännu starkare bekämpningsmedel. Så att om tanken är att liksom det är glyfosatresistens som ska liksom bedöma om man använder genförändrade grödor eller inte, så är jag emot det. Definitivt. Men om det hittas någon produkt där liksom ska motsvara till exempel insulinet inom medicinen, så det är som kan vara på något vis vara bra för en grupp eller större grupper av människor. No, då är det okej för
mig. Niklas, används då i det idag, tycker du, det här som insulin i medicinen, som Thomas uttryckte det? Mm.
Ja, om det är så att vi förbjuder det också i Europa, så då har vi de här möjligheterna. Förbjuder vi det i Europa, så kan vi inte heller använda det här på ett bra sätt, utan då lämnar vi det faktiskt i händerna på multinationella företag, framförallt från USA, men kanske i framtiden från Kina och Asien.
Jag ser inte att det överhuvudtaget blev använt på ett bra sätt överhuvudtaget i dags dato, utan här var det frågan om att kommersiellt utnyttja. Monsanto så drar ut tiotals, hundratals miljarder glyfosater. Nu när det hamnar liksom domstolsprocesser för att folk liksom stämmer dem på grund av att de har blivit sjuka, så säljer det företaget till Bayer helt enkelt, så de får ta smällen. Alltså det här har ingenting att göra med mänsklighetens bästa, utan det är liksom förnödenhetens industrins profit som dikterar på vilket sätt det här implementeras.
Men vi kan använda det för mänsklighetens bästa. Ja, vi kan, men förbjuder vi det, så kan vi inte heller använda det för mänsklighetens bästa.
Vi skulle kunna, med sådana exempel dyker aldrig upp, utan det bara pratas om dem.
Men det behöver dyka upp i framtiden.
Tankesmedjan och Finlands jubileumsfond Sitra kom tidigare den här månaden ut med en rapport som fick stora braskande rubriker. Om vi sammanfattar en lång rapport alldeles kort, så slog det fast att koldioxidavtrycket per person ska minska med 90% fram till 2050. Och så den del som berör jordbruket, rött kött. Vi var lite inne på boskapen här tidigare, men om vi går närmare in nu på vad vi sätter i våra munnar mer konkret. Det ska helt vara växtbaserat och rött kött, nej, nej. Vad säger en bonde i Pedersöre, Niklas Sjöskog, till det?
No, jag tycker att man har väldigt svårt att förbjuda folk vad de ska äta, utan det här är någonting som, det har aldrig fungerat bra att förbjuda saker. Att ska du börja förbjuda eller begränsa, så går du in på människors grundläggande rättigheter och vad du vill göra. Jag tror inte på någonting på det, utan det ska komma från människorna själva. Alltså det ska vara baserat på vad människorna vill äta, vad vi vill köpa. Det har alltid fungerat genom hela historien. Det har aldrig fungerat att förbjuda någonting.
Men om den enskilda individen inte förstår det allmännas väl?
Ja, jag tror ändå på den enskilda individen. Det tror jag. Jag tror inte på förbud.
Nu ska jag kanske då understryka att vi inte talar väl om ett totalt förbud av rött kött, men att kraftigt decimera intaget av det. Alltså vi ska äta mycket mindre. Är det en bra lösning eller en lösning, Thomas Snellman?
Här är en lösning i rätt riktning. Och om man ser på europeisk nivå så bedömer jag att till exempel i Finland så borde vi kanske inte ens minska på produktionen av kött. Vi borde äta mindre kött själv kanske. För att i vår del av världen så är det nämligen så att vi har tillräckligt med vatten. Oftast om vi pratar om mellan Europa och köttproduktion där, så är det oftast beroende av vatten. Det finns rapporter liksom, antagligen en ytterlighet, som pratar om att det används 13 000 till 14 000 liter vatten per kilo kött producerat. Och i vår del av världen så är inte det här vatten ett problem. Dessutom behöver vi bygga upp humushalten i marken. Vi borde öka liksom vallens andel. Och där den här vallen kan vi dels använda för biobränsle men också för djur. Så jag upplever att specifikt i Finland så kan det vara fullt möjligt att vi kan ha ungefär det djurbestånd som vi har idag. Det, möjligen till och med öka.
Men måste vi själva på ett individplanet mindre?
Ja, vi borde egentligen se det här en helhet på Europa. Att vi kunde vara exportör av kött. Alltså vi har i 70-80-talet så åt vi ungefär hälften av köttet som vi äter idag. Och jag tror att det hälsomässigt så var en ganska bra nivå på den tiden. Och en rapport som jag ofta hänvisar till som kommer från Frankrike så bygger upp det här scenariot hur man bygger upp ett hållbart samhälle både näringsmässigt, klimatmässigt och miljömässigt. Så den pekar på att vi borde ungefär halvera köttkonsumtionen i Västeuropa. Och det följer ganska långt mina tankar.
Tycker du då, Niklas, att finländarna idag då äter för mycket kött, borde minska på köttkonsumtionen, och är det vägen som vi borde följa åtminstone på längre sikt, eller tycker du att Sitra i det här fallet överdriver?
Jag tycker att Sitra överdriver i det här fallet, för här har man tagit problem som finns ute i världen och applicerade på Finland, så är det inte.
Det här är ju en internationell rapport faktiskt, där Finland är en del.
Okej. Nåja, men i alla fall om vi tar nu Finland jämfört med resten av världen så är det ju faktiskt så att vi här så producerar vi med vall, så producerar vi det här köttet största delen. I världen så är det med majs som du producerade. Och vi har knappt majsodling i Finland. Det finns lite i södra Finland till en del, men väldigt lite. Det handlar om promille som finns här. Men att går det till USA så är det helt på majs och även Sydamerika och största delen av Europa också, så är det helt baserat på majs. Sen det här också som Thomas var upp, han tog egentligen mitt argument, alltså det största problemet i världen idag med det här produktionen så är att det finns inte vatten. Men det problemet har vi inte i Finland. Vi använder bara 2% av våra grundvattentillgångar. Och allt det vatten som vi inte använder så rinner ju ut tillbaka i havet och blir till saltvatten. Så det hjälper ju inte att vi sparar vatten. Världen blir bättre för det. Vi ska ju tvärtom använda det vatten vi har. Vi har väldigt goda resurser här i Finland att använda det. Och det ska vi göra.
Vill du tillägga något där, Thomas?
Köttsektorn, som jag sa tidigare också, är liksom, den har en dålig verkningsgrad i sig själv. Och det betyder alltså, ska vi hejda den här klimatförändringen, och fast jag håller med om att det Sitras siffror verkar liksom en ytterlighet som jag har svårt att smälta själv, så tror jag att vi måste ju i alla fall gå i den riktningen att vi minskar på det här koldioxidutsläppen. Och där ingår det liksom att minska köttkonsumtionen om man ser på europeisk nivå.
Apropå, ja, du ville säga något.
Det här, vill vi göra någonting åt klimatet så ska vi istället använda det här möjligheterna som vi har. Till exempel nu då att använda biogas av gödsel. Det är någonting som vi absolut behöver göra mycket, mycket, mycket mer.
Håller med.
Och där är det faktiskt, där ska vi gå, istället för att koncentrera oss på...
Finns det mycket att vinna på det? Alltså rent
ja, det finns mycket att vinna på det. Framförallt det att du kan använda det också till den tunga trafiken, den här biogasen. Du kan köra lastbilar på biogas. Det är väldigt svårt att köra lastbilar på el om du ska använda största delen till batterier.
Ja, jag håller fullständigt med Niklas i det här att på kort sikt så upplever jag också att det här biogasbilar är att föredra framför elbilar, att vi har ännu inte en ackumulatorteknik som gör att det ska vara liksom en lösning, utan på kort sikt så biogas, ja, jag håller fullständigt med.
Jag sa här för en stund sedan apropå koldioxid, och vi ska hinna med några ord om skogsbruket också här på slutet. Kolsänkor har varit på tapeten nu en tid. Och det handlar ju om att skogen binder koldioxid. Och då är frågan hur mycket skogsavverkning vi kan tillåta i vårt land om vi då ska uppfylla våra klimatmål. Det finns, eller problemet här är att det finns ganska mycket motstridigheter här. Och jag förstår så finns det ingen enhetlig forskning kring hur mycket skogsavverkning vår skog tål. Är det bra som det är idag, Niklas Sjöskog, eller borde vi minska och öka?
Jag tycker att det är riktigt bra som är idag och vi kan ännu öka det. Finlands skogar idag så växer 120 miljoner kubikmeter per år. Det som vi tar ut av det så är 63 miljoner och sen tar, alltså som industrin tar ut. Sen så tar vi också ut som ved och sen är det de träd som dör i skogen så blir det totalt 87 miljoner. Så vi använder egentligen bara 2/3 eller 3/4 ungefär av den här tillväxten, så det ökar för varje år. Det här är inte någonting som har gått av sig själv, utan det här, de senaste 50 åren så har vi fördubblat virkesförrådet i Finlands skogar, och det beror på att vi har kört skogen väldigt väl. Vi har sett gallrat den, byggt skogsvägar, sett till att du kommer till den. Det här var en medveten politik. Och det här tycker jag vi ska fortsätta med, för tar man andra vägarna då börjar begränsa det. Det här är det dyraste sättet som du kan spara koldioxid på, att börja begränsa. Det går på kort sikt, ja, alltså att begränsa avverkningarna och så får du ett större kollager. Men det går inte på lång sikt, för hugger du inte det här så dör det här träden av sig själva. Här är inte någonting som är för evigt.
Så du menar att det är lugnt? Är det lugnt, Thomas Nellman?
Både och. Alltså, vi har en tillväxt som är tydligt högre än vad vi tar ut. Och jag ser inte liksom det här avverkningssektorn är inte helt eller det är inte så stor problem med.
Det handlar väl också om hur mycket det växer.
Och det här, dessutom borde vi liksom använda mycket mer trä i det byggande för att egentligen binda kol. Men problemet så finns där i alla fall. För att enligt Metlas senaste undersökning, om det var från 2012, så finns det 700 miljoner ton kolbundet i trädbeståndet. 1300 i mineraljorden, 1300 miljoner ton, och 5500 miljoner ton bundet i torvmarkerna, som är bara en fjärdedel av arealen. Och det här, torvmarkerna dikades på 70-talet för att liksom ge plats åt växande skog, och där växer skog. Men tyvärr, så i och med dikningen av det torvmarken så fick vi mycket koldioxidutsläpp. Så att vi har på torvmarkerna ungefär 6 miljoner ton kol som försvinner ut i atmosfären per år från den dikade torvmarken. Och det är lika mycket tillfogar vi dessutom samma från torvmarker inom jordbruk, så är vi uppe i 13 miljoner ton. Och det är lika mycket som all trafik i hela Finland. Det är 20% av all växthusgasen vi släpper ut idag som kommer från torvmarker. Och där borde vi liksom, vi borde hitta en bäst praxis för att minska det. För fast vad vi än gör så kommer det att försvinna lite grann. Men vi borde liksom göra någonting på den biten.
Jag vet inte riktigt varifrån det här siffrorna kommer. För att av Finlands koldioxidutsläpp, och det här handlar om statens siffror, så det kommer 10% av växthusgasutsläppen från jordbruket. 5% från djuren och 5% från markanvändning. 70%,
kan ni vara 70%
så är energiproduktion.
Jag har siffrorna här, och det kommer från Valtioneuvoston Selvitys när de hade med Valtioneuvoston EU vaikuttamisstrategia 2017. Mm. Så det är deras siffror här, att liksom att dikade torvmarker släpper ut 20 miljoner ton koldioxid per år, och organiska det här jordbruksmarker 6 miljoner ton per hektar.
Okej, vi får nöja oss med de siffrorna nu så här långt, med tanke på att vår tid börjar ta slut. Jag skulle bara alldeles kort här vilja att ni på säg en halv minut, Niklas Sjöskog, får börja. Jordbrukets roll i framtidens Europa vad gäller att skapa en bättre klimat, bättre värld ur klimatsynpunkt.
Jordbruket har en mycket stark roll i framtidens Europa. Dels så ska vi producera mat. Det är någonting som det här också EU-kommissionen i sin senaste reform har 9 mål. Ingen av dem är matproduktion. Det tycker jag är ganska vansinnigt, för det är det absolut viktigaste. Vi ska producera mat till ett rimligt pris åt våra medborgare som är hälsosam och miljövänligt producerad. Sen finns det otroliga möjligheter inom jordbruket, och just det här biogasen. Alltså den, jag tycker inte att vi kan ta den för liten. Jag kör hit själv med en biogasbil idag, så det här är fullt möjligt redan idag. Det här måste vi satsa mycket mer pengar på.
Thomas Nellman, vad vill du föra fram i Bryssel?
Alltså, om man ser på jordbruket så är de en del av lösningen. Alltså, vi måste ändra de här metoderna inom jordbruket så vi kan binda mera kol. Och vi har faktiskt innovativa föregångare i Finland som håller på att titta på den här biten. Så jordbruket så är en del av lösningen tillsammans med skogsbruket. Men vi får liksom inte lägga skygglappar på och tro att allting är bra som ny. Utan vi måste liksom använda bäst praxis i alla sammanhang. Så det här är liksom, och samtidigt så vi kommer ju att få en klimatförändring, och jag har ju sett under min egen verksamma tid under 40 år att det här klimatet har gradvis förändrats. Och det här för Finland specifikt betyder inte jordbruket till och med att det kan bli bättre förhållande här. Men vårt ansvar är att dels att producera vår egen mat och kanske till viss del producera sån mat som vi är bäst lämpade att producera också för export.
Tack Thomas Snellman, De Gröna. Tack Niklas Sjöskog, Svenska Folkpartiet. Och Kjell Lindros tackar för sällskapet, Evert Rönnqvist skötte om tekniken, och en uppmaning ännu här på slutet, det är EU-val på söndag, använd din rösträtt. Adjö.